Hej och varmt välkomna till Mediestudios podd som idag handlar om valnyheter online och offline och är andra delen i medievalsundersökningen 2022. Jag heter Ulrika Bäckfris och är föreståndare för Institutet för mediestudier. Och våra gäster idag är Bengt Johansson och Jesper Strömbäck. Och ni är båda professorer i journalistik vid JMG, Göteborgs universitet, och dessutom ansvariga för medievalsundersökningarna som inleddes i Göteborg 1979. Varmt välkomna till er.
Tack så mycket.
Berätta, varför har ni gjort den här undersökningen?
Ja, du sa det lite grann själv när du började det med 1979. De här undersökningarna började ju, alltså jag och Jesper som gjorde det, var Kent Asp, vår företrädare här på posten i Göteborg, som började med de här undersökningarna att titta på hur medierna bevakar val. Och då fanns det ju inget online, det fanns bara offline. Och då papperstidningen naturligt att titta på, och det var etermediesändningarna. Men tiden har ju förändrats lite grann. Det har ju blivit väldigt mycket online-nyheter, och idag tar människor del av nyheterna online kanske mer än på papper och tittar på vanliga etermediesändningar. Men vi har ju fortsatt kunna jämföra bakåt, och då blir ju alltid frågan, och vi har ju fått den frågan liksom, att när vi presenterat resultaten i tidigare undersökningar, att ja, men hur ser det ut online då? Vi tittar ju bara på gammelmedia och de gamla plattformarna. Så där var väl liksom egentligen orsaken, eller har du någon annan inspelare, Jesper?
Nej, men det handlar ju just om det, och då är det ju viktigt att, ur vårt perspektiv, att se den bild som människor får om de följer valrapporteringen online, det vill säga via olika digitala plattformar, eller offline. Skiljer den sig åt? Får man olika verklighetsuppfattningar? Får man olika verklighetsbilder av valrörelsen? Så det är grundskälet, och bakom detta ligger ju såklart också en metodologisk fråga som har relevans för framtiden. Ska vi fortsätta fokusera på de analoga medierna, offline-medierna och deras bevakning för att kunna jämföra resultaten bakåt i tid? Eller behöver vi göra en större förändring så att vi i framtiden istället undersöker de digitala medierna, online-rapporteringen?
Jag tänkte återkomma till att vi skulle prata om hur det blir framtiden. Men om vi stannar lite vid det här som ni har gjort nu, vad överraskade er i den här undersökningen?
Jag skulle nog säga att det som överraskar mest var att det inte var särskilt stora skillnader mellan online- och offline-rapporteringen. Visst var det så att det var en mycket mer omfattande rapportering online, men när vi tittar på olika aspekter av det så är likheterna större än skillnaderna.
Ja, för det var ju ungefär tre gånger så mycket. Vi tittar ju på vanligtvis tittar vi på de fyra sista veckorna av valrörelsen. Nu fick vi begränsa oss till två veckor, för det var så väldigt mycket mer material online. Det var ungefär av tre gånger så mycket ungefär. Så att omfattningen är ju mycket, mycket större. Men när man sitter så här och tittar på datamaterialet första gången, så jag var ju lite nervös, måste jag erkänna. Tänk om det blir jättestora skillnader, vad gör vi då? Tänk om det är så att mediebilden online och valrörelsen ser helt annorlunda ut än den som är offline. Men när jag visade detta, skickade det till Jesper, så sa jag, oj, var det så likt? Det trodde vi inte riktigt kanske.
Nej, för det är verkligen särskilt på, alltså vi tittar ju både på den övergripande nivån när vi undersöker alla medier tillsammans, och sen bryter vi ner det på olika medietyper, och sen tittar vi också på enskilda medier, och det är klart att ju mer vi bryter ner resultaten så ser vi större skillnader, men på de mer övergripande nivåerna, både den mest övergripande nivån så att säga, där vi tittar på alla medier, när vi tittar på olika medietyper, så är ju likheterna när det gäller exempelvis hur medierna gestaltade politik, när det gäller dagordningen, när det gäller aktörsbehandlingen och så vidare.
Alltså dagordningen är nästan identisk. Det skiljer ju väldigt lite.
Ja.
Och sen kan vi också säga det, tror jag, Jesper, att även de skillnader som finns, de liksom rör sig i samma riktning. De är systematiska. Liksom. Det är inte så att det hoppar upp och ner så mycket, utan liksom det följer vartannat på något sätt. Så att det känns liksom att det speglar, så att säga, även offline-bevakningen och online-bevakningen speglar varandra på något sätt. Det är mer, visst, det är små skillnader här och var, men på det stora hela så är det ungefär samma sak.
Och det är ju...
Förlåt, Jesper.
Nej, men det blir ju ett viktigt resultat, så om man tittar på det ur ett medborgarperspektiv. Den medborgare som följer nyhetsrapporteringen online och den medborgare som följer nyhetsrapportering offline, de får i grund och botten samma bild av valrörelsen.
Men där undrar jag, kan ni ge något konkret exempel på hur en nyhet förändras? Den kanske publiceras tidigt på morgonen på nätet och sen så kommer de traditionella sändningarna i den tryckta tidningen. Men det är samma nyhet, men hur ser skillnaden ut? Har ni något konkret exempel?
Ja, men alltså, tittar man på onlinebevakningen, som sagt, det är mycket, mycket mer. Och en sån, vad som slår igenom där, det är ju att det är väldigt mycket mer TT-material, alltså nyhetsbyråmaterial som finns i online-rapporteringen. Så att tar man till exempel då morgontidningarna, Svenska Dagbladet och DN och Expressen och Aftonbladet, så har de inte särskilt mycket TT-material kanske i papperstidningen. Eller vi tittar ju inte på papperstidningen, vi tittar på PDF-versionen i och för sig, om man ska vara noggrann. Men just TT-materialet och nyhetsbyråmaterialet finns ju mycket, mycket mer av online. Så det är en sån skillnad.
Nej, men det, jag håller med. Sen är det ju, just när det gäller etermedierna så blir det ju lite större skillnader. För där tittar vi ju, när vi tittar på det offline så tittar vi ju på hur rapporterar om valet. Men när det är motsvarigheten online blir ju SVT Nyheter. Och då finns det ju nyheter där från många fler program. Om man tittar på offline, till exempel Kulturnyheterna, det är ju ett eget program i de vanliga sändningarna. Men nyheter där kommer med på SVT Nyheter.
Och det är ju det som är, om man tittar på det som är skillnader då, så det är på etermediesidan vi ser så att säga störst avvikelse mellan offline och online. Och det beror ju på det som Jesper säger, att det är väldigt många fler redaktioner och det är från morgon-tv och så vidare som letar sig in på SVT Nyheter, som givetvis kanske inte finns lika mycket av i rapport.
Ni betonar ju här att likheterna är större än olikheterna i hur mycket vissa frågor uppmärksammades, hur de gestaltades. Men vissa nyansskillnader finns ändå, även om det handlar om små tal. Vad säger ni? Låg onlinebevakningen närmare väljarnas prioriteringar än offline-materialet? Jag tänker då på skola, sociala frågor och bostadsfrågor där det syns en liten skillnad.
Ja, alltså nu har inte jag faktiskt jämfört det helt systematiskt mot valresultatet. Men det, där har det ju en intressant avvikelse att vissa frågor lyfts lite mer än då online än de finns offline. Jag vet inte riktigt, alltså man skulle kunna tro i alla fall att det finns vissa saker, alltså vården, om jag minns rätt, så har den också lite större uppmärksamhet, och det är en viktig fråga hos väljarna. Så att kanske, men det är ändå så pass små avvikelser. Jag skulle inte vilja dra för långtgående slutsatser där. Vad säger du, Jesper?
Nej, men jag håller helt med. Och det gäller ju på andra områden också. Ett område där jag trodde att online-rapportering skulle vara bättre än offline-rapportering handlar om hur man redovisar opinionsmätningar. För där är det ju viktigt att medierna, när man presenterar en opinionsmätning, också att presentera sån statistisk basinformation som det kallas, som behövs för att man ska kunna förhålla sig till resultaten. Det handlar exempelvis om hur många som har deltagit i undersökningen, när den genomfördes, vem som är uppdragsgivaren, felmarginal och så vidare. Och det där är ju lite tråkig information, om man säger som så. Och våra undersökningar har ju visat många gånger att medierna brister ordentligt när det gäller att redovisa sådan statistisk basinformation i de vanliga nyheterna. Och då tänkte jag att man kanske utnyttjar det större utrymmet som finns online för att redovisa sån information där. Men återigen, det är väldigt små skillnader. Man kan inte säga att nyhetsmediernas rapportering om opinionsmätningar offline var sämre och omvänt då att online var bättre. Och det är ju ett uttryck då för att medierna kanske inte nyttjar de möjligheter som ges online fullt ut. Om man ser ur ett medborgarperspektiv och vilken typ av information som människor behöver för att kunna ta ställning till det nyheterna handlar om.
Där kommer du in på någonting som jag undrar om det gäller på fler områden än just opinionsundersökningar. Som det var i bild, tar medierna generellt tillvara på nätets obegränsade utrymme jämfört med tv och radios tablålagda utrymme och tidningarnas hårt mallade siffror? När det gäller reportage och nyhetsrapportering, ser det någon skillnad där att man...
Alltså det är mer material, givetvis. och som vi pratade om det med TT-nyheter och sånt, att där kan man bräka på liksom, få ut den. Men det ändrar liksom inte den generella bilden så mycket.
Och det kan man väl liksom, och det är ju ett viktigt resultat i sig. Alltså vad medierna rapporterar om styrs ju i väldigt hög utsträckning av de produktionsrutiner man har, de normer och värderingar som råder och de nyhetsvärderingar som man tillämpar. Och de ser likadana ut i princip, oavsett om det handlar om rapportering online eller offline. Med undantag just för att man kan få plats med mer online.
Sen är det väl så också att man tittar till exempel att journalisterna tar ju lite större plats offline då, men det är ju kanske för mycket av de här kommentarerna, krönikerna, analyserna görs ju. De finns ju med offline också, men de späds ju ut då lite grann med att det kommer med en massa andra typer av nyheter och byråmaterial och såna här saker. Så att det blir en liksom större bild, mycket mer av allting, men det här journalistspecifika då med krönikor, analyser och såna här saker blir ju lite mer utspätt online.
Tolkar jag rätt om jag anar en underton att ni tycker att det är mer kvantitet online än kvalitet?
Nej, både och. Alltså det är definitivt mer kvantitet, men kvaliteten är ungefär densamma som offline. Så om det då är mindre kvalitet skulle jag inte säga. Det är samma kvalitet i grund och botten.
Och det här säger att det är mer TT-material man kommer ut. Hur mycket handlar det om uppdateringar under dagen eller olika infallsvinklar på samma nyhet?
En viktig skillnad handlar ju om publiceringshastigheten, och det har vi ju inte undersökt här, och där kan man ju argumentera för att det är en kvalitet i sig själv med många och snabba uppdateringar. Och det vet vi ju att många nyheter publiceras tidigare online än vad det kommer offline av naturliga skäl. Och där tror jag definitivt att man använder mer TT-nyheter och så vidare, och live-rapportering och så vidare handlar om att vara snabb och därmed få läsarna att komma tillbaka eller stanna kvar för att man förväntar sig nya uppdateringar.
Sen en annan sak som vi ser, det är ju ändå så att kvällstidningarna, det spelar ju det visuella materialet, alltså videos och sånt, en större roll. Man har mycket av det materialet, och det är ju allt möjligt. Det är ju liksom egna analyser, men det är också från egna debatter, och ibland är det korta klipp bara från en partiledardebatt med någon som nästan ser ut som man vill promota någonting, att kunna sprida på sociala medier, korta klipp och sådär. Så att där är ju liksom online-rapporteringen en egen grej, verkligen, när det gäller då kvällstidningarna. Men på det stora hela så ändå så blir det samma aktörer, samma sakfrågor, lite grann samma ändå på något sätt i slutändan. Fast man då har ett annat format och ett annat sätt att berätta. Så att det är liksom inte skilda berättelser, utan det är more of the same.
Nej, men sen har man ju kunnat säga, liksom, vi tittar ju på nyhetsrapporteringen nu. Sen finns det ju annat som medierna har som vi inte har tittat på här. Exempelvis sånt här podcast. Så att det är klart att på vissa andra dimensioner än det som medievalsundersökningarna handlar om, så kanske det finns större skillnader. Men som sagt, det medievalsundersökningarna sedan början har fokuserat på har ju varit sådana frågor om hur ser dagordningen ut, hur ser aktörerna ut, hur ser aktörsbehandlingen ut, och hur ser den journalistiska förhållningssättet, stilen, gestaltningarna ut. Och på de där dimensionerna så är likheterna väldigt mycket mer slående än skillnaden.
Sen ser man ju på, om man tittar på SVTs online-material, det är ju lite annorlunda, och det finns också mycket av de här pedagogiska beskrivningarna av olika frågor eller vissa analyser som då inte finns liksom i, av något förklarliga skäl inte finns i en vanlig rapportsändning. Och sen gör man ju oftast textvarianter också av nyheterna, som det blir lite annorlunda. Så att det är ju liksom inte, formatet skiljer sig åt en del. Det finns lite olika saker givetvis formatsmässigt på online och offline, men det blir inte helt skilda verkligheter. Och det är väl det som blir ett av huvudresultaten i den här rapporten då. Vilket jag tyckte var ganska skönt när jag såg resultaten första gången när jag körde fram dem.
Varför då?
Nej, men det är klart att hade det varit så här att vi hade kommit fram till att det är skilda världar mellan den bild av varelsen som kommer fram på de traditionella plattformarna och de som kommer fram online, så som vi har mätt. Då hade det ju kunnat ifrågasätta de slutsatser vi drar av hur svenska medier bevakar varelser baserat då på de traditionella plattformarna. Nu menar vi på att det gör det inte. Det finns nyansskillnader, man kan gräva ännu djupare i våra siffror om man vill det. Men det är ändå så att i stort sett är det en likadan bild. Och det är ju inte, det är inte den bästa nyhetskroken liksom, kanske. Men det är ett viktigt resultat som också liksom validerar eller bekräftar att den metod vi använt för medievalsundersökningarna verkar, eller den funkar, även om vi tar hänsyn till online-rapporteringen. Det är klart att vi skulle kunna byta och bara titta online. Och det kanske vi måste göra en dag, eftersom man, vi vet ju inte hur länge rapport finns. Det får vi ju se. Och hur man överhuvudtaget har liksom pdf-version eller trycker en tidning. Det har ju varit mycket diskussioner om det. Så att förr eller senare så måste man väl gå upp över till online. Men det är i alla fall inte så att vi hamnar fel när vi använder den traditionella metoden som vi använt.
Och där är det lite intressant. Den enda liknande studien som har gjorts tidigare gjordes av Marina Gersetti, som också finns här vid JMG. Och den handlade om online- och offline-rapporteringen i samband med valet 2010. Och hon nådde ungefär samma slutsats som vi gör. Visst, det finns skillnader i kvantitet, men likheterna är större än skillnaderna. Så mellan då 2010 och 2022 så har ju online-rapporteringen utvecklats i massa olika avseenden, men den grundläggande slutsatsen att likheterna mellan online- och offline-rapporteringen är väldigt stora, den kvarstår.
Breaking news, inget har hänt.
Jag nu kommer in som djävulens advokat här och ställer frågor till er som ni inte har beforskat, vilket är ju obehagligt om man har er roll, men det är ju många, inte minst unga, som läser nyheter på andra digitala sajter än de som är med i den här undersökningen, till exempel TikTok. Vad tror ni att ni missar genom att enbart jämföra online och offline hos de etablerade medierna?
Klart att vi missar väldigt mycket, så att säga. Alltså, det beror ju på vad perspektivet är. Är perspektivet, vill vi förstå vilken bild olika människor får av valrörelsen beroende på olika möjliga sätt att ta del av nyheterna, så missar vi ju sånt som TikTok, YouTube och mycket annat. Men om vi vill förstå valrörelsejournalistiken och de krafter som påverkar den, så menar vi att vi inte missar särskilt mycket. Så det är lite beroende på vilket perspektiv. För det som är på TikTok är ju i huvudsak inte journalistik, kan man säga så.
Nej, och sen har vi ju inte, i den här undersökningen har vi ju inte med heller, alltså mediernas egna sociala medieplattformar, de nyheterna de sprider där. Så att det är ju också något man kan lägga till i analyser också.
Men det är ju lite, om man nu ska göra en parallell till opinionsundersökningar. När medievalsundersökningarna infördes, påbörjades 1979, då kunde man i princip undersöka all nationell rapportering. Om man då skulle jämföra det med opinionsmätningar, man skulle kunna fråga alla. Men det kan man ju inte göra i opinionsmätningar, så måste man göra ett urval som är så representativt som möjligt. Och det är ju det vi som undersöker mediernas innehåll allt mer får göra också, att göra ett urval som är så representativt som möjligt. Och då är det vi gör här, det är ju undersöka just journalistikens bild av valrörelsen. Och där landar ju den här jämförelsen i att undersöka de traditionella plattformarna ger en väldigt god bild också av den digitala rapporteringen. Men som du sagt, det finns mycket annat där vid sidan om.
Nej, för jag menar, vi tittar ju på det vi då traditionellt kallar för nyheter. Det är ju det som är vår begränsning. Det finns ju massa valrörelsematerial som inte är, alltså, nyheter i den strikta benämningen, utan är ju diskussioner, debatter i morgonsoffer, andra typer av reportage som sänds på andra plattformar och så att det kommer vi inte åt, och där är ju materialet enormt, eller för inte minst då poddar som är en ny, ganska ny form i alla fall, av, som också är en form av journalistik, fast den kanske inte är nyhetsjournalistik.
När vi inledde samtalet så kom ni in lite grann på det, vad kommer hända med medievalsundersökningarna framöver? Hur tror ni att den här undersökningen online och offline kommer att påverka ert tänk inför de kommande medievalsundersökningarna?
Jag tror, men det får vi ju diskutera. Jag tror att ändå att en övergripande slutsats så här långt är att det fungerar bra att fortsätta undersöka nyhetsmediernas rapportering på de traditionella plattformarna. Men med den viktiga reservationen att det kan ju hända mycket mellan nu och nästa val. Så att det är ju först när vi närmar oss nästa val och behöver komma igång med den konkreta planeringen som vi vet hur medielandskapet ser ut då.
Vad säger du om det, Bent?
Ja, men det där är ju... Vi måste ju liksom fundera på... Det är möjligt också att man kan göra vissa kombinationer. Man gör vissa saker ändå tycker att fånga in online-material. Men det blir också nästa fråga. Alltså, är det den viktigaste delen vägen att gå då? Alltså, hade vi bara obegränsat med resurser som man hade 1979 och jag vet att det var folkomröstningskampanjen mot kärnkraft 1980. Om kärnkraft, inte mot kärnkraft. Så undersökte man i stort sett allt liksom, som fanns. Man undersökte lokalmedia, man undersökte broschyrer, alla specialprogram och sådana saker. Så det var ju som liksom en total undersökning. Och det kan vi ju inte göra. Och då är ju en väg då att titta mer på onlinebevakning. En annan är väg att titta mer på hur de traditionella medierna arbetar på andra plattformar då, som TikTok eller kanske X eller någon annan. Så att det finns ju, det är inte givet så att säga var den mest intressanta aspekten att göra fler undersökningar går. Givet att vi inte kan undersöka allt, vilket är väldigt trevligt. Men Carl Arvid Färm då, som vi inte har nämnt än, som vi bör nämna, är ju den som kodar, alltså som sitter och tittar på alla de här sändningarna och alla de här artiklarna och kategoriserar eller kodar som vi säger. Han har inte hur mycket tid som helst.
Nej, och Institutet för mediestudier har inte heller obegränsade resurser, men det är ändå spännande att tänka att försöka titta i kristallkulan och också utmanande, tänker jag, för er som forskare när man har så lång tidsserie som från 1979 fram till 2022, att våga tänka framåt. Det där är jag lite nyfiken då på.
Men det där är alltid en avvägning och det gäller ju många typer av studier. I vilken utsträckning ska man jobba vidare med tidsserier för att kunna jämföra över tid? Och i vilken utsträckning ska man jobba mer innovativt för att fånga upp nya fenomen eller nya aspekter, nya perspektiv? Och det där är en svår avvägning. Skulle vi fortsätta göra som vi har gjort nu så skulle vi säkert få kritik för att vi inte är tillräckligt innovativa. Men skulle vi göra någonting helt nytt så skulle vi få kritiken att det går inte att jämföra bakåt. Sen ska man ju säga att vid sidan av de här medievalsundersökningarna så gör ju vi och andra en mängd andra olika studier som på olika sätt berör andra aspekter av medierna i samband med val. Så det här är ju inte allting vi gör, men just inom ramen för medievalsundersökningarna så finns det en balansgång där mellan att kunna jämföra bakåt i tid och vara innovativa.
Ja, det får ju aldrig driva iväg så långt så att man blir irrelevant. Det är ju det viktigaste. Eller att man ställer frågor som inte längre går att ställa till mediematerialet. Alltså detta är oftast en sak som diskuteras väldigt mycket när det gäller surveyundersökningar. Att man har frågor som har funnits i årtionden, men frågan är om de betyder samma sak i 40 år sedan som de gör idag. Även fast man ställer samma fråga. Det vi sett hittills i alla fall är ju att det inte finns någon omedelbar risk att vi hamnar helt fel när vi gör som vi gör. Men vi ska ju givetvis ha ögonen öppna och även fundera på liksom vad blir den bästa mixen av när vi vill säga någonting om hur svensk journalistik bevakar en valrörelse. Vad är den bästa mixen av olika sätt att undersöka så att vi både kan förhoppningsvis fånga in nya trender men också hålla foten tillbaka till 1979, för det ska sägas att den här är ju ganska unik med den här typen av stora material som undersökt mediernas innehåll under så lång tid med den här typen av undersökningsmetod. Det vet jag inte. Jag vet nog Jesper bättre än jag, men den är väl även internationellt ganska unik.
Ja, jag tror inte det finns någon motsvarighet. Jag känner inte till någon motsvarighet.
Ja, gör inte du det så finns det nog inte.
Förlåt Jesper, du skulle säga något.
Nej, men sen ska jag säga också att det går ju att förnya på andra sätt. Så i den traditionella medievalsundersökningen i år för första gången undersöker vi även politiska alternativa medier. Nu har vi inte med det i den här rapporten eftersom de bara finns online, men det går ju att utöka till nya typer av medier samtidigt som man då behåller de aspekter som man undersöker och de variabler med forskarspråk som vi undersöker.
Det blir väldigt spännande att följa den här utvecklingen och då är det dags att börja avrunda och till er som har lyssnat så vill jag säga att Undersökningen går att ladda ner kostnadsfritt på vår webb mediestudio.se. Där kan du också ladda ner den första delen i medievalsundersökningarna. Och det kommer inom en inte alltför avlägsen framtid även en del 3. Därmed säger jag tack till er båda, Jesper Strömbäck och Bengt Johansson, professorer i journalistik vid JMG Göteborgs universitet. Och så säger jag på återhörande, tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack så mycket.